السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، الحمد لله som har underlättat för oss att samlas för att studera hans religion. För wallahi, det är det bästa man kan göra. Att lära sig sin aqida, sin tawhid, för att på så sätt fullborda meningen med livet och dyrka Allah på det sätt som behagar Allah Azza wa Jal. Vi har nu kommit fram till den sista lektionen i boken Al-Qawl al-Mufid. Och författaren kommer att ta upp tre punkter och ett avslutande ord. Första punkten handlar om ett takfir. Andra punkten handlar om ödet. Och tredje punkten handlar om al-wasatiyya, att ta medelvägen. Första punkten, där säger författaren: Ahlus sunna la yukaffiruna ahadan min al-muslimin. Att folket av sunna, Ahlus sunna wal jama'a, gör inte takfir på någon av muslimerna. Yani förklarar inte någon av muslimerna att vara kafir. Och så att ni ska förstå här, Ahlus sunna är de muslimer som följer den korrekta förståelsen av islam. Och ett takfir betyder då att kalla en muslim för icke-muslim. Att säga till en muslim: du har gått ut ur islam, du är inte längre muslim. Det kallas för takfir. Okej, okay? Och det är en väldigt allvarlig fråga. Och från Ahlus sunna wal jamas grunder är att inte göra takfir på muslimer. Nej. Och han citerar här först Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah i hans väldigt mäktiga bok Aqidatu al-Wasitiyya. Där säger han bima'na att från grunderna hos Ahlus sunna wal jama'a är att ad-din wal-iman qawlun wa 'amal. Att vår religion består av tal och handling, hjärtats och tungans tal och handling, och även då hjärtats och tungans wa'amal, och gärningarna av afan han säger då wa qawl al-qalb wal lisan, yani att både hjärtat och tungans tal, och sen har vi då hjärtats agerande, tungans agerande och kroppsdelarnas agerande. Och det är kortfattat det som ulema då säger, att iman är tro, tal och handling. Och Ahlus sunna wal jamaa säger också att al-iman, våran tro, yazidu bi ta'a, den ökar med lydnad, och yanqusu bil ma'siyah, och den blir svagare av att synda. Samtidigt som de säger att man inte gör takfir på ahlul qibla, det vill säga muslimerna, på grund av generella synder eller stora synder så som al-Khawarij gör. Utan de är bröder i religionen även om de syndar. Så som Allah subhanahu wa ta'ala säger i versen som handlar om al-Qisas, yani vedergällning om en person dödat någon annan, begått dråp. Då så säger Allah azza wa jall: فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِي. Att den som förlåter sin broder. Så Allah i den här versen i surat al-Baqara, vers 178, kallar den som då dödat en annan muslim för broder till den han dödat. Och det är ma'ruf att om han vore kafir så skulle han inte ha kallats för broder. Och han nämner också, och det här är fortfarande Ibn Taymiyyah, versen från surat al-Hujurat, vers 9-10, där Allah azza wa jalla säger: wa in ta'ifatani min al-mu'minina iqtatalu. Om två grupperingar från muslimerna strider mot varandra. Tills då Allah azza wa jalla då kallar dem för bröder. Innamal mu'minuna ikhwa. Trots att de strider mot varandra. Och det har ju nämnts i hadithen att döda en muslim är kufr. Men då förstår man att det är inte en kufr, en otro som tar människan ut ur islam. Utan det är en mindre form av otro. Och det här har vi gått igenom i boken. Då vi har talat om att det finns stor kyrk, mindre kyrk. kyrk al-akbar och kyrk al-asgar. Det finns stor fisk, stor yani synd och mindre synd. Det finns stor dhulm som är kuffer och mindre dhulm. Så vi har gått igenom det här tidigare. Samma sak med nifaq, hyckleri, stor hyckleri och mindre hyckleri. Och då så säger Ibn Taymiyyah sen att de inte anklagar en muslim som syndat för att vara icke-muslim. Och inte heller att han kommer att brinna i elden för alltid. Så som al-Mu'tazila säger. Utan de säger att han är en fasiq. Han är en syndare som ändå har en del av al-iman al-mutlaq. Yani han har en del av den generella grundläggande iman. Som Allah Azza wa Jalla säger. فَتَحْرِيرُ رَقَبَهُ مُؤْمِنَةٍ. Släpp då fri en troende slav. Och han säger också att en syndare kanske inte omfattas av al-iman al-mutlaq. Så som då Allah Azza wa Jalla säger: innama al-mu'minuna alladhina idha dhukira Allah wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imana. Att de troende är endast de som då de minns Allah, känner vördnad i sina hjärtan, och om Allahs verser reciteras för dem så ökar de i sin iman. Och profetens uttalande alayhi salatu wasalam: la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Att den troende gör inte zina i ett tillstånd då han är troende. Och zani, den som gör zina, gör inte tillstånd, gör zina i ett tillstånd där han är troende. Och en tjuv stjäl inte i ett tillstånd då han är troende. Och en person dricker inte alkohol i ett tillstånd då han är troende. Och en person tar inte någonting orätt. Yani, samma sak där. Och han är troende, berättade av Bukhari i Muslim. Och så säger han, jag ska förklara allting sen. Wa naqulu, avslutningsvis, vi säger att han är mu'min naqisul iman. Han är mu'min, men han har en brist i sin iman. Eller han är mu'min bi imanihi fasiqun bi kabiratihi. Han är mu'min i sin iman, men han är en syndare med hans synd. فَلَا يُعْتَى إِسْمُ الْمُطْلَقِ وَلَا يُسْلَبْ الْمُطْلَقِ الْإِسْمِ. Så man kallar honom inte för en yani fullbordad mu'min, och vi tar inte heller hela ordet iman från honom. Så vad är det här han säger, Ibn Taymiyyah? Det han säger är att Ahlus Sunnah wal Jama'ah, när det kommer till en person som syndar, vi har ju nämnt att islam är tre nivåer, kommer ni ihåg det? Islam är tre nivåer, vilka tre nivåer? Islam, iman och ihsan. Okay. Islam är den grundläggande, och sen har vi al-iman och sen har vi al-ihsan. Och när man kommer till al-iman så nämns det då två sorters iman. Vi har aslul iman, den grundläggande iman som alla muslimer har. Att du tror på Allah, hans änglar, hans böcker, sändebudet, domedagen och ödet. Gör man inte det, då är man kafir. Så aslul iman, okej, okay? Grundläggande iman. Och sen har vi kamalul iman, den fullbordade iman. Som då man sa, ska du inte ge till fulan, till profeten Ali, så man sa, ska du inte ge till den här mannen, jag anser att han är en mu'min. Och då så sa profeten Ali, au muslim, han kanske är muslim. Så att det finns en skillnad på mu'min och muslim. Så al-mu'min betyder här den som har nått en högre nivå av al-iman. Som versen som han citerade, innam al-mu'minuna. Al-mu'minuna är endast de. Yani som har vilka egenskaper? Då han hör Allahs namn nämnas så känner hans hjärta fruktan. Och då han hör Allahs verser reciteras så ökar han i iman. Så det är en egenskap av en mu'min. Yani han som har kamilul iman. Hans iman är fullbordad. Han har stark iman. Och sen så har vi då också den grundläggande iman. Och då nämnde han här versen om en person som då ska fria en troende slav. Okej? Okay? Och vad är stidlal, vad är själva dalala, vad är själva bevisningen i versen? Jo, Här, en troende slav betyder en muslimsk slav. Varför? För att om han skulle fria en syndande slav som är muslim, då skulle han ändå ha sonat. Eller hur? Han skulle ändå ha sonat. En person som har sex med sin fru i Ramadan, det första han ska göra är att fria en slav. Om det nu finns några slavar, men det gör det inte. Han ska fria en troende slav. Om han friar en slav som syndar, räknas det eller räknas det inte? Det räknas. Han är ändå muslim. Hänger ni med? Så här nämns då mu'min, yani i motsats till kafir. Hänger ni med? Det som du säger, ah, den här personen, han syndar, är han kafir eller mu'min? Då menar man, i motsats till kafir, är han muslim. Det är det som menas. Okay? Och han nämner också, eller ulema nämner också här, till exempel då Allah Azzawajal säger: Ya ayyuhalladhina amanu idha qumtum ila salati faghsilu wujuhakum. Till slutet på versen. Troende, om ni står upp för att göra wudu, tvätta då era ansikten. Och sen beskrivs el wudu. Ya ayyuhalladhina amanu. Här har vi mu'minun som tilltalas, eller hur? De troende. Betyder det att om man är en fasik, man är en syndare, så behöver man inte göra wudu? Eller tilltalas alla muslimer i versen? Alla muslimer tilltalas i versen. Hänger ni med? Så ordet iman, mu'min, kan ibland appliceras på en muslim. När man talar om muslimer generellt. Okay? Men när man talar om en persons starka tro, då kallar man inte en syndare för mu'min. Utan han är då en muslim, men han syndar med sina synder. Eller som han sa, han är mu'min naqis al-iman. Han är mu'min, men han har en brist i sin iman. Eller han är mu'min med hans grundläggande iman, men han är en fasik med hans grova synder. Så att man inte går och kallar grova syndare för mu'minin. Qad aflaha al-mu'minun. Nej, de här har vissa egenskaper som man skiljer på dem. Hänger ni med? Men samtidigt så yani säger man inte att en person som syndar inte är mu'min. Att han inte är troende alls. Yani han är kafir. Nej, han har aslul iman. Han har den grundläggande iman i sitt hjärta. Och han nämner här tre väldigt viktiga citat när det kommer till just den här förhållningssättet som Ahli Sunnah wal Jamaa har jämt emot muslimer som syndar. Och han citerar först här Imam al-Tahawi rahimahullah i hans bok då Aqidat al-Tahawiyya, en av de kändaste böckerna inom Aqida. Så säger Imam al-Tahawi: La nukaffiru ahadan min ahli al-qibla bidhanbin ma lam yastahillhu. Att vi gör inte takfir på någon från ahli al-qibla så länge han inte gör denna synd halal. Och vi säger inte heller att en person inte skadas av att synda, eller hans iman inte skadas av att synda. Så väl det här Imam al-Tahawi säger, då han beskriver en aqidan, trosuppfattningen hos ahli sunnah wal jamaa, att de gör inte takfir på en person som syndar, från muslimerna, så länge han inte gör synden halal. Det här är principen, al-qa'ida, hos ahli sunnah wal jamaa, att de gör inte takfir på muslimer baserat på synden, så länge de inte anser synden att vara halal. Och man kan också lägga till i den här principen alla synder som är mindre än kyrk eller kufr. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah förlåter inte att man sätter någonting vid hans sida, men han förlåter alla synder som är under kyrk. Så kyrk, kufr tar människan ut ur islam. Men synder som är mindre än kyrk, vilket är alla synder, tar inte människan ut ur islam. Så länge människan inte gör istihlal, tillåter synden. Och det här är viktigt. För ibland så hör man vissa jahala, vissa okunniga människor. De säger, ja men den här kungen, han är kafir. Varför? Han tog muslimernas pengar, han dödar muslimerna. Han är valim, han är fasik, han gör zina, han dricker alkohol. Och men allt det du nämnde, det är inte kyrk, det är inte kuffer. Han blir inte kafir av det här. Förstår ni? Det är sant, han är inte mu'min, han är inte rättvis, han är ingen bra ledare, men han är inte kafir. Två helt olika saker. Men vissa de tar lätt på det här. Kafir, han är munafiq, han är zindiq och så vidare. Använder väldigt, väldigt grova ord. på synder. Eller någon gör haram, så säger de, wallah, han är inte muslim. Det är också mycket allvarligt. Nej, vadå, han är inte muslim? Vem är du att döma att han inte är muslim? Han syndar. Så han är muslim, men han är en syndande muslim. Man måste skilja på de här två. Så länge han inte gör istihlal, yani han gör dessa haram saker i tron på att det är tillåtet. Yani han vet att islam förbjuder alkohol, men han säger nej, kallas, det är halal att dricka alkohol. Jag säger att det är halal att dricka alkohol. Pass på Koranen. Då är han kafir. Han har gjort istihlal på någonting Allah har gjort haram. Hänger ni med? Och där talade vi om när vi talade om att styra med andra än Allahs lagar. Då är samma princip som appliceras. Han nämner också ett till citat från Imam al-Tahawi. Där han säger: وَنَرْجُ لِلْمُحْسِنِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَيُدْخِلَهُمُ الْجَنَّةِ بِرَحْمَتِهِ وَلَا نَأْمَنُ عَلَيْهِمْ. Att vi hoppas, önskar att att de kommer att förlåtas och förlåtas träda in i Allahs paradis med hans rahma. Men det är ingenting som vi kan garantera. Och vi vittnar inte heller om att en person är i paradiset, utan vi ber om förlåtelse för de muslimer som syndat, och vi fruktar att de kommer att straffas. Men vi är inte heller wala nuqannithum, yani vi, vad säger man på svenska, vi misströstar inte heller. Och det är en väldigt viktig princip som han nämner när det kommer till muslimer generellt. Det är inte tillåtet att vittna om att någon är i paradiset eller helvetet. Du får inte säga om en person som lever eller har dött, han är i Jannah. Den här är bara Allah som vet. Förutom de som har nämnt att de är i Jannah. Som är profeterna, som är sahaba radiyallahu anhum och så vidare. Där finns det texter. Men beträffande andra människor så säger man inte han är i Jannah. Och därför ska man också vara försiktig med att använda ordet shahid. I vissa säger fulan, han är shahid. Och det är problematiskt. För säger du han är shahid, så säger du indirekt att han är i Jannah. Alla shuhada är i Jannah. Utan man säger, må Allah acceptera honom som shahid. Du vänder dig till en dua. Okej? Inte att du tajzim, yani inte att du bekräftar att han är shahid. Och därför nämner al-ulama som Imam al-Bukhari, tror jag, kapitel, man kallar inte någon för shahid. Utan det här är bara Allah azza wa jalla som vet. Så vi hoppas generellt att Allah ska förlåta alla muslimer med sin rahma och låta dem träda in i paradiset. Och vi fruktar för de som syndar att de kanske straffas, men vi hoppas att Allah ska förlåta dem. Och även där misströstar vi inte. Vi säger inte att det är kört. Allah kommer inte förlåta honom. Utan alhamdulillah, bab tauba, yani dörren till förlåtelse, är väldigt, mashallah, bred hos Allah azza wa jall. Han nämner sen ett till vackert uttalande från al-Muwaffaq ibn Qudama i hans kända bok Lummat al-I'tiqad, som handlar om, yani, kortfattat vad muslimerna tror på. Och han säger, vi la najzim li ahadin min ahli al-qibla bi jannah wala nar. Vi bekräftar inte varken paradiset eller helvetet för någon från muslimerna förutom den som profeten alaihi salatu wasalam bekräftat det för. Utan vi hoppas för den som gör gott och vi fruktar för den som gör dåligt. Och vi gör inte takfir på någon från ahlul qibla baserat på en synd, och vi tar inte dem ut från islam baserat på någon handling som de gjort. Så här nämner han också att ahlu sunnah wal jamaas aqida är som föregående. Vi bekräftar inte paradiset eller helvetet för någon, förutom om det har bekräftats i uppenbarelsen. Och vi hoppas på de som gör gott att de ska in i Jannah, och vi fruktar för de som gör ont, men samtidigt så hoppas vi det bästa för dem. Och vi gör inte takfir på någon från ahlul qibla baserat på en synd. Så återigen samma princip som då genomsyrar ahlu sunnah wal jamaas aqida, att de gör inte takfir baserat på synder. Vem är det som gör takfir baserat på synder? الخوارج och المعتزلة. De gör takfir baserat på synden. Och det här är då en bid'a, en innovation. Och den som gör det är från Ahlul Bid'a. Och det är en egenskap från Al-Khawarij. Han säger sen Sheikhen, Sheikh Mohammed, Mohammed ibn Abdul Wahhab al-Wasabi. Han säger om du då reflekterar över dessa uttalanden från Ahlul Sunna wal Jama'a. Som jag har valt till dig. Från dessa kända böcker. Och jag har sagt att jag valde de här böckerna för att de är kända och de undervisas i muslimernas moské. Och det är böcker från Ahlul Sunna wal Jama'a. Och han säger sedan en väldigt viktig sak. Att den som vill känna till aqidat Ahlul Sunna wal Jama'a ska gå tillbaka till dessa böcker. Yani aqidat al-Tahawiyya och Lummat al-I'tiqad. Det är två grundläggande böcker hos Ahlul Sunna wal Jama'a. Och andra kända böcker som klargör aqidat Ahlul Sunna wal Jama'a. Efter det att man läst självklart Koranen och profeten Sunna alaihi salatu wassalam. Och han säger att Ahlul Sunna wal Jama'a i denna fråga är som alla andra frågor i religionen. De baserar inte någonting baserat på sitt intellekt utan de för allting tillbaka till Koranen och Sunna och kommer inte med något påstående förutom ett klart och tydligt bevis. Här nämner han en viktig punkt som är väldigt viktig att betona. Och det är att vi muslimer, om vi vill lära oss vår aqida, vår din, så ska vi alltid gå tillbaka till böckerna av Ahlul Sunna wal Jama'a. Och alhamdulillah, de är skrivna. I hundratal finns det. Böcker skrivna som klargör vad muslimerna tror på. Böcker som kallas för al-i'tiqad, böcker som kallas för sunna, böcker som kallas för tawhid. En är kända böcker. Och den som vill ha tips kan skicka eller rådge personen inshallah ta'ala med böcker. Och även jag tänkte någon gång det skulle vara grymt om man hade som en dars eller seminarium som man kunde spela in också. Där man visar boken visuellt, man kanske har powerpoint, man visar vad boken innehåller, yani index, vad handlar boken om. Men det som här alla intressanta med böckerna av Ahlul Sunna wal Jama'a är som imamerna då skrev, alltså från tidigt, nästan från efter tabi'in så skrev de ner vad muslimerna tror på. Det var Abu Mudaffar al-Sam'ani som sa att om du rannsakar dessa böcker, du kollar igenom dem, så utmärker de sig med att de alla nämner samma sak. Trots yani det avstånd platsmässigt, geografiskt och tidsmässigt så är det som att det är en och samma författare som skrivit alla böcker. Och det här är ett bevis på att deras aqida är den korrekta aqida. För att om, som Allah säger, om den skulle vara för någonting annat än Allah så skulle ni finna mycket ikhtilaf. Hos Ahlul Bid'ah, i en och samma sekt så motsäger deras böcker varandra. Och kanske till och med de gör takfir på varandra inom en och samma sekt. Yani motsägande, förvirrande åsikter. Hos Ahlul Sunna wal Jama'a, alla böcker är överens i alla frågor. Alhamdulillah. Som att det är en och samma författare, trots att det är hundratals år emellan. Trots att den ena skrevs i Marokko, den andra skrevs i Iran, den andra skrevs i Spanien. Alla har samma aqida, subhanallah. Genom dessa böcker från Ahlul Sunna wal Jama'a utmärker sig på det här sättet. Och det är viktigt för att när det råder förvirring, sekterism, grupperingar, ideologier och sånt, då måste vi alltid gå tillbaka till de här böckerna. Det är de som klargör vad var sanningen. Vad var det som profeten alaihissalam och hans sahaba var på? Vad är den räddade gruppens aqida? Vad är det vi måste tro på för någonting? För idag, det är många som säger så här, men vi vet inte vem som är Ahlul Sunna wal Jama'a och alla säger att de är Ahlul Sunna wal Jama'a. Och folk säger idiotiska saker. Folk när det kommer till de här frågorna om att lyda makthavare, inte göra takfir och sånt, säger det finns ikhtilaf. Det finns någon som har sagt, nej men stopp. Gå tillbaka till de här böckerna. Vill du veta vad Ahlul Sunna wal Jama'a är, gå tillbaka till dessa böcker. Där kommer ni finna svaret. Och därför är det viktigt att ständigt läsa dessa böcker, undervisa dessa böcker, lyssna på förklaringar på dessa böcker. Att hela tiden yani stärka sin aqida, sin grund i al-islam. Och han nämner också en till viktig sak här. Och det är att dessa böcker baseras på vad? Bevis. Qala Allah och qala Rasul alaihissalam. Qala sahaba radiyallahu anhu. och inte på logik och åsikter, ideologier som folk, jag tycker, jag känner, som tyvärr Ahlul Bidda gör. Ahlul Bidda har den här egenskapen att de tror på någonting, de får för sig någonting, så här vill vi att det ska vara, och sen letar de efter bevis för att passa vad de tycker. Ahlul Sunna wal Jamaa tvärtom, de kollar på vad säger bevisen, det här är det vi ska tro på. Som vissa av Salaf sa, som jag tror var Sufyan al-Thawri, naduru ma sunna haythu ma darat. Vi följer sunnan vart den leder oss. Det är så vi ska vara. Inte att vi ska låta sunnan följa oss. Yani vad vi tycker. Vi tar det av islam. Yani som plockgodis. Det vi tycker om tar vi. Det vi inte tycker om tar vi inte. Nej. Utan vi tar islam som Allah Azza wa Jalla har sagt. Ya ayyuha alladhina amanu udkhulu fi silmi kafa. Troende. Träd in i islam i sin helhet. Yani ta islam från alla dess aspekter. Inte att vi är som ahlul kitab, yu'minuna bi ba'd al-kitab och yakfuruna bi ba'd. De tar en del av boken och lämnar en del av boken. Nej, vi tror på hela boken, hela sunna. Det som profeten alaihissalam och hans sahaba var på. Även om det motsäger vad vi tycker eller känner eller vår logik, så är det det vi följer. Det här är den utmärkande egenskapen av ahlul sunna wal jama'. Ja. Han nämner sen en till viktig punkt, och det är faran av att göra takfir. Och där nämner han hadith Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, där han säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: "Ayyuma rajulin qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma." Vem det än må vara som säger till sin broder ja kafir, då har detta ord fallit på en av dem. Bukhari Muslim. Och en annan hadith: la yarmi rajulun rajulan bil fusuq wa la yarmihi bil kufr. En person får inte anklaga en annan person för el fusuq, att han är grov syndare, och inte heller med kufr. Illa irtaddat alayhi, förutom att dessa ord kommer tillbaka på honom om det han anklagar honom för inte stämmer. Och denna hadith finns också i Bukhari Muslim. Yani, vad är det han säger här? Profeten Muhammad a.s. att om en person säger ja fasiq, ja kafir till en annan muslim och ordet inte stämmer, så kommer ordet tillbaka till den som säger det. Och det här betyder inte att personen blir kafir genom man gör fel. Man ska inte göra fel, men om någon nu skulle bli arg och säga du kafir, det betyder inte att oj, nu blev jag kafir, för han är inte kafir. Det är den uppenbara förståelsen av hadithen kanske, men det är inte det hadithen betyder, utan hadithen betyder att man får synden på sig, synden av att säga dessa ord. För att hadithen nämner man qala li akhihi, den som säger till sin broder, och skulle han ha blivit kafir så skulle profeten alaihissalam inte kallat honom för broder. Men det är en stor synd, det är en kabira att kalla en muslim för kafir. Okej? Okay? Och sen nämner han också hadithen där Rasulullah alaihi salatu wassalam sa: "Man rama mu'minan bi kufrin fa huwa ka qatlihi." Rawahu al-Bukhari. Den som anklagar en muslim för kufr, då är det som att han dödat honom, eller det är lika allvarligt som att dräpa honom. Yani det är mycket mycket allvarligt. Och det här är också viktigt här att påpeka att al-Khawarij, om ni kollar idag ISIS, Daesh, Shabab och Boko Haram och alla dessa Khawarij, de har en utgångspunkt. Vad är det som legitimerar för dem att göra revolter mot muslimer i muslimska länder? Vad är deras utgångspunkt? Takfir, precis. För att om deras aqida inte är helt förstört, då vet de att man kan inte göra revolter och khuruj mot en muslim. Okay? Vissa har gått så långt att de gör det också. Men vad gör de för att legitimera sin khuruj, sin takfir och sina självmordsbomber? Det är att de då börjar med ett takfir. De börjar med att förklara ledaren som kafir. Och så kör de den här kedjetakfir. Men om ledaren är kafir, då betyder det att alla de som jobbar åt honom, militären och polisen, upprätthåller hans kuffersystem, de är också kuffar. Och sen de som inte gör takfir på honom, de är också kuffar. Ja, ibland kan det gå så här långt. Så att du har nästan, hela samhället är kuffar. Som ISIS gjorde. De var på det här sättet. Ja, typ alla är kuffar förutom vi. och liknande khawarij också. Yani gjorde takfir på sahaba och så vidare. Yani, det är nästan vad de säger. Du är med oss eller mot oss. Ja, så är det bara. Och det är sjuk aqida, subhanallah. Det här finns inte, hör inte hemma i islam. Så takfir lägger grunden till den här kaos som vi kan se i den muslimska världen. I den här blodspillan, allt detta onödiga dödande som sker. Det är grunden till det, är takfir. Det är utgångspunkten. Att man förklarar sin broder att vara kafir. Vilket då innebär att khalas, det är halal att döda honom och kriga mot honom. Han är en murtad. Han måste avrättas. Och så kör man på. Det finns ingen gräns. Allah musta'an. Så det är mycket, mycket allvarligt. Så ett takfir ska man vara försiktig med. Och därför är ikhwa. Vi har gått igenom det här. Det finns på islam.nu två föreläsningar om takfir. Jag råder alla att lyssna på dem. Där vi går igenom att det faktiskt finns jättemånga kriterier för att kunna kalla någon för kafir. Det är inte, och det är inte heller upp till vem som helst att göra takfir. Utan det är för al-ulama. Det är en form av fatwa att säga att någon lämnat islam. Man måste göra iqamat al-hujja på personen, måste förklara bevisen, måste avlägsna tvivel från personen. Det finns många saker man måste göra. Så man ska vara försiktig med det här. Och därför, om man går tillbaka till salaf, så finner man att de gjorde inte mycket takfir. Igen Imam Ahmed, Imam Shafi'i och så vidare. Nej, ibland de sa generella uttalanden. De sa den som lämnar bönen är kafir. Eller någonting sånt. Men specifikt att de säger den här personen är kafir. Det är väldigt, väldigt ovanligt. Även på Imam Ahmeds tid det fanns ledare som gjorde saker som han kallade för kuffar, men han sa inte att de är kuffar. För det är skillnad på kuffar och kafir. Inte varje person som gör kuffar är kafir. Personen kanske har missförstått någonting och så vidare. Det är en väldigt komplicerad fråga. Det är det jag säger. Där man måste ta det försiktigt och inte köra den här grossist takfir som vissa gör idag. Yani bil jumla. De är kuffar. Alla hukam är kuffar. Alla de är kuffar. A'udhu billah. Det ska man vara väldigt, väldigt försiktig med. Okej? Okay? Och vi nämner också i de här drosen att det finns en balans som vi kommer att tala om, att Ahl Sunnah och Jama'ah, de är medelvägen. Vissa säger, gör takfir på allt och alla. Och vissa säger, gör inte takfir på någon. Yani, inte ens Ahl Kitab får du göra takfir på. Eller en muslim som gör värsta kuffer och kyrk och förnekar allting från islam, typ. Nej, han säger la ilaha illallah. Du kan inte göra takfir på honom. Det är också extremt. Utan nej, det finns regler för takfir i al-islam. Hos al-ulama. Hos de fyra madahib och deras ulama och så vidare. Så det är ingen fråga som wahhabisterna har hittat på, som vissa försöker påstå. Utan det är en fråga som har diskuterats i de tidigare fiqh-böckerna. Vi går vidare till nästa kapitel som handlar om någonting helt annat. Och det handlar om halal insan mukhayyar och musayyar. Är människan mukhayyar, det vill säga har människan frivilliga, eller är människan musayyar, det vill säga är människan styrd? Har vi frivilliga eller är vi styrda? Yani, har vi tvingats in i att göra det vi gör, eller gör vi det vi gör baserat på en frivilliga? Och den här frågan som yani, yushkil, som är komplicerat för många människor när det kommer till just tron på ödet. Men det är enkelt. Och författaren nämner här väldigt enkelt. Han säger, jag nämner en fatwa från Lijna Daima, där de säger att människan är mukhayyar. Människan har fri vilja. Ur den aspekten att Allah Azza wa Jal gav henne aql, förstånd. Och sam'an wa basar, syn och hörsel. Och iradaten, och en fri eller en vilja. Och med dessa vad heter de? Hawas på svenska? Va? Hawas. Syn, hörsel, förstånd. Sinnen. Med dessa sinnen känner människan, eller vet människan, vad som är rätt och fel, vad som är nyttigt och vad som är skadligt, och väljer det som passar henne. Och därför finner vi att ett takalif, yani de påbud vi har, går tillbaka till just detta. Yani fria viljan, när det kommer till påbud, förbud, och även när det kommer till vem som förtjänar belöning, då är det den som lyder Allah Azza wa Jal och hans sändebud, och straffet för den som trotsar Allah Azza wa Jal och hans sändebud. Så han säger här, eller ulama Lijna Daima säger då väldigt viktigt här, yani vi har en fri vilja. Varför gav Allah oss annars syn, hörsel, känsla, intellekt. Och när vi då, han gav oss, det här är halal, det här är haram, det här är rätt väg, det här är fel väg. Människan väljer, människan gör ett val. Och baserat på hennes val belönas hon. Om det är gott val, om det är dåligt val, straffas hon. För annars skulle människan kunna komma på domedagen. Och hon är kafir. Och säger, ja Allah, du kan inte straffa mig i helvetet. För det var du som gjorde mig till kafir och jag har ingen frivilja. Eller hur? Vad är det vi ska stå till svars för på domedagen om vi inte har en frivilja? Har du lydit sändebuden, har du inte lydit sändebuden? Eller hur? Det går tillbaka till dig. Och som Allah säger, att när de valde att gå vilse, vilseledde Allah deras hjärta. De själva valde att gå vilse. Så då lät Allah dem ta den onda väg de har valt. Så det är ett val som människan har. Människan har en fri vilja. Men, så säger de, beträffande att människan yani är under ödet, under Allahs vilja, så säger han att, eller de säger att ingen människa undergår med hans tal eller handling Allahs öde och vad Allah azzawajal alltid har velat. Så som Allah azzawajal säger, وَمَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ. Yani vad som en drabbare, motgång på jorden eller i er själva, så är det någonting som finns i en bok. Och denna bok, yani, skrevs innan ni skapades. Den här boken där allt ödet står skrivet. Och Allahs uttalande, liman sha'a minkum yastaqim wa ma tasha'una illa an yasha'a Allahu rabbul alamin. Att ni, eller den för er som vill gå den raka vägen, och ni kan inte vilja någonting om Allah azza wa jalla rabbul alamin inte velat detta. Och så nämnde de att det finns många texter just gällande detta. Så att det finns en kombination mellan dessa. Det finns vissa ahlul bidda som säger att människan har ingen frivilja, utan vi styrs bara. De kallas för Jabriya, den här sekten. Vi har ingen frivilja, vi bara styrs. En annan sekt går till det extrema och säger al-Qadariya, som då förnekar ödet. De förnekar ödet. Utan ahlul sunnah wal jama'a är emellan. Vi har en frivilja, och vad vi än väljer så har Allah azza wa jalla skrivit detta. Allah har bestämt detta, vad vi kommer att välja. Så att det är en kombination mellan dessa två. Vi går vidare till sista kapitlet i boken. Där författaren säger, Ahlu sunna wa jama wasat baina firaq al-umma al-mubtadi'a. Kama anna al-umma wasat fi jami' al-umma. Ahlu sunna wa jama är de som går medelvägen mellan alla sekter och grupperingar och ideologier. Yani innoverade mubtada. På samma sätt som denna umma går medelvägen mellan alla andra samfund. Och vi kommer nämna bevis på detta, inshallah ta'ala. Han börjar med att citera Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah i hans bok Aqidat al-Wasitiyah. Aqida, trosuppfattningen, al-Wasitiyah. Vad betyder Wasitiyah? Mellanvägen, medelvägen. Väldigt bra bok som inshallah någon gång var underlättat att vi går igenom. Aqidat al-Wasitiyah, enkel. Precis. Det är det. Al-Wasit, det fanns en plats i Irak som heter Wasit. Frågan om det namngavs efter platsen eller själva...
Jag skrev den till dem.
Mm. Mashallah, fayda. Han säger i den här boken, فَإِنَّ الْفِرْقَةُ نَاجِيَ أَهْلُ سُنَّ وَالْجَمَعَ يُؤْمِنُونَ بِذَلِكَ كَمَا يُؤْمِنُونَ بِمَا أَخْبَرَ اللَّهُ بِهِ فِي كِتَابِهِ. Att al-firqatu najia, den räddade gruppen ahlu sunna wa jama'a, tror på detta så som de tror på vad Allah azza wa jalla har berättat i hans bok, utan att förvränga det, tahrif wa la ta'til, att säga att det inte har någon betydelse, wa min ghayr takyif, yani att förvränga det eller feltolka det, wa la tamthil, yani han talar här om Allahs egenskaper, och inte heller att efterlikna dem vid skapelsen, bal hum wasata, utan Ahl sunna wal jamaa tar medelvägen mellan alla grupper och sekter i denna umma. På samma sätt som denna umma är medelvägen mellan alla samfund, tidigare samfund. Och så säger han att Ahle Sunna wal Jamaa går medel vägen när det kommer till Allah Azza wa Jalls egenskaper mellan trosuppfattningarna av Al-Jahmiya och Al-Mushabbiha. Och de går också medelvägen när det kommer till de hot eller straff som har nämnts mellan Al-Murji'a och Al-Wa'idiyya, yani Al-Khawarij. Och de går också medelvägen när det kommer till Al-Iman, mellan Al-Khawarij och mellan Al-Murji'a. Och de går också medelvägen när det kommer till Sahaba, mellan Al-Rafida och Al-Khawarij. Ja. Så vad det här Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah säger, där han talar om att Ahlus Sunna och Jamaa går medelvägen mellan alla grupperingar och sekter. Och det här är ikhwa jätteviktigt. Och subhanallah att Jizallah Khair al-Muallif, författaren, att han avslutade med detta kapitel. För egentligen, vill du ha al-istiqama, vill du gå den raka vägen, den rätta vägen, så är det medelvägen. Och det finns bara en väg i islam, och det är as-sirat al-mustaqim, den vi ber om att gå 17 gånger om dagen när vi läser Fatiha. Den vägen som profeten alayhi salatu wasallam målade upp då han sa wa anna hadha sirati mustaqima, men det här är Allahs raka väg. Och så målade han små avvikande vägar till höger och vänster och sa att det här är yani små vägarna, shaitans väg, som där det står en shaitan och kallar bort från den raka vägen. Så al-wasatiyya är den raka medelvägen i islam. Det är den vi måste följa. Förstår ni? Och gör man inte det så halkar man. Och subhanallah, det finns bara en grupp i hela umman som går medelvägen. Och vilka är de? Ahlus Sunna wal Jamaa. Och han kallar dem också här för al-firqatu najiyah, den räddade gruppen. Är det någon som vet varför de kallas för den räddade gruppen Ahlus Sunna wal Jamaa? Ja? Okej, baserat på vad? Eller vilken text, vilket bevis nämner just? Ja, du vet. Du vet, fast du vet inte att du vet.
Ja.
Precis, hadithen om de 73 sekterna. Kulluha finnar illa wahid. Alla är i elden förutom en. Så de kallas då för den räddade gruppen. Och de kallas också för att Ta'ifatul Mansura, den segerrika gruppen. Baserat på vilken hadith? Räck upp handen. La tazalu ta'ifatun min ummati. Ahsant, precis. Så de kallas för Ahlus Sunna wal Jamaa, at-ta'ifatun mansura, al-firqatun najiya, as-salaf as-salih, ahlul athar, ahlul hadith. Alla dessa termer yani tyder på en och samma sak. Inne Ahlus Sunna wal Jamaa. Går då medelvägen. Och han nämner att de är en medelvägen när det kommer till alla dessa sekter. Ska vi se här. Ja. Så han nämner lite exempel här. När det kommer till exempel till Allahs namn och egenskaper, så tror Ahlus Sunna wal Jamaa på vad Allah Azza wa Jalla har beskrivit sig själv med i Koranen och i den autentiska sunnan, utan att förvränga innebörden av dessa namn och egenskaper, utan att fråga hur och utan att efterlikna Allah vid skapelsen. Och då har man vissa som gick till den extremen att de började att förvränga Allahs namn och egenskaper. De säger Allahs hand betyder hans makt. Allah har ingen kärlek, Allah ser inte, Allah hör inte. Och börjar förneka hans egenskaper. För de säger nej, vi kan inte likna Allah vid skapelsen. Så då blir de så rädda att de börjar att förneka Allahs namn och egenskaper. Och det här är al-Jahmiya i ett nötskal. Och de som följer deras väg av al-Mu'tazila och al-Asha'ira och al-Ma'turidiyya och så vidare. Och sen har vi den andra extremen. De säger nej, vi måste bekräfta Allahs namn. Och bekräftar Allahs namn och egenskaper så mycket att de efterliknar Allah vid skapelse. De kallas för al-Mushabbih. Och Ahlus Sunna wal Jamaa emellan. Säger nej, vi bekräftar Allahs namn och egenskaper. Men på ett sätt som passar Allahs majestät. Och vi efterliknar inte honom vid skapelse. Vi bekräftar alla de namn och egenskaper så som Allah har nämnt i Koranen. Utan att förvränga dem, utan att någon ställer dem. Och utan att efterlikna Allah vid skapelse. Och så nämner han också att Ahlus Sunna wal Jamaa går medelvägen mellan Al-Khawarij och Al-Murji'a. När det kommer till såna här texter, att den som gör en viss synd kanske hamnar i helvetet och så vidare. Då säger Khawarij, de är i helvetet för alltid, de är kuffar. De är extrema. Och så har vi Al-Murji'a som är den andra extremen, de är soft. Yani. Och säger nej, gör hur mycket synder du vill, det kommer inte skada din iman. Yani synder skadar inte iman. Alla muslimer har samma iman, säger de. Och de till och med vissa al-ghulat säger att en som syndar kan ha samma iman som Abu Bakr eller Jibril och så vidare. A'udhu billah. Och iman går inte upp och ner. Yani förlorar du iman, förlorar du hela iman. Det finns inte att iman blir svag. Svag av att synda. Och det här är batil, det här är falskt. Ahlu sunna wa jama, medelvägen som vi nämnde innan, de säger att du fortfarande är mu'min, du är inte kafir, men du har en brist i din iman. Du har en svag iman. Alhamdulillah. Och det här är förenligt med bevisen. Och han nämner också sen då när det kommer till exempel att tro på sahaba, deras förträfflighet, så har man också där extremer. Vi har de som hatar sahaba, som khawarij, som gjorde takfir på sahaba, extrema rawafid, samma sak. Och sen har vi de som överdriver al-afwan, det var tvärtom här. Då har man de som gör takfir på sahaba, och sen har man de som dyrkar vissa sahaba, en som Ali radiyallahu anhu. Så att ahli sunnah och jama är medelvägen mellan detta. Vi älskar sahaba, de är de bästa människorna. Kallas. De ska inte dyrkas. De är inte gudomliga på något sätt. Och så vidare. Så att i alla fall, mashallah, det är en fråga man kan fördjupa sig i jättemycket. Men ahli sunnah och jama är medelvägen, den bästa vägen i allting. Och han nämner sen ett väldigt vackert citat från Imam Sa'di, rahimahullah, där han förklarar boken Al-Wasitiyya. Och han säger här, vi menar, vad som menas med Al-Wasat är Al-Adl Al-Khiyar. الذين جمعوا كل حق في أقوال الخلف وردوا ما فيها من الباطل وكذلك جعلناكم أمة وسطا. الله عز وجل سير سورة البقرة att på så vis gjorde vi er till ett samfund som tar medelvägen. لتكونوا شهداء على الناس. För att ni ska vara vittnen över människorna. Så han säger att vad menas då med att Allah har gjort oss till ett samfund som går medelvägen? Vi är ummaten wasata. Den här beskrivningen. Den här beskrivningen är jätteviktig av Ahl Sunnah wal Jama. Yani vi är en umma som är adl khiyar. Vi är rättvisa, vi är goda. Yani vi är bäst. Denna umma är den bästa, godaste umman och den mest rättvisa umma. Och vad har de gjort för någonting, denna umma? De har tagit allting gott från tidigare samfund. Allting gott som Allah azza wa jalla någonsin har uppenbarat finns i denna din. Och de har lämnat allting dåligt. Men allting som inte hör hemma i Allahs religion har de lämnat. Och så säger han att denna umma är wasat bain al-umam. Yani denna muslimerna är också medelvägen mellan resterande religioner. De andra religioner som lutar åt extremism eller att underdriva, att ta för lätt på saker och ting. Och han säger här till exempel att det fanns de tidigare samfund som överdrev gällande människor. Yani, och det här är ikhwan, jätteviktigt. Det finns två, vad kan man säga, motparter. Vi har medelvägen och så har vi två andra sidor. Den extrema sidan där man är överdriver, hardcore, yani man hård och överdriver, extrem. Och så har vi den andra sidan där man är superlight och urvattnat allting. Allting är så här bara flummigt. Och vi är medelvägen. Och han nämner att tidigare samfund föll in i detta. Vi har de som blev extrema när det kommer till människor. Upphöjde människor till en gudomlig nivå. Som kristna. Upphöjde människor till en gudomlig nivå. Isa a.s. och hans moder. Och sen sina helgon och sina präster och sina rabbin. Upphöjde dem till en gudomlig nivå. Är det inte så? Ya'buduna. Dyrkade dem vid sidan av Allah och gav dem gudomliga egenskaper. Och sen har vi dem som gick till den andra motsatsen. Och föll kort när det kommer till profeterna. Och inte erkände deras status. Utan till och med förnekade profeterna. Och till och med dödade profeterna. Som de andra från Ahlul Kitab. Men Ahl Sunnah wal Jama'ah, medelvägen. Vi vet att profeterna är de bästa människorna, sända till Allah för att vägleda människorna. Men de är inte gudomliga. Om man ska tro på dem, och man ska lyda dem, och man ska inte dyrka dem. Det är logiskt. Medelvägen, alhamdulillah. Och så säger han också att denna umma har tillåtit allting gott och förbjudit allting dåligt. Vi har i tidigare samfund att vissa umman, vissa samfund tillät allt. Det finns ingenting haram. Som kristna. Det finns ingenting haram för dem, eller hur? Ordet haram, finns det? Det här får du inte äta, det här är förbjudet. Det finns inte. Du får äta allting. Okay? Och så har vi de andra judarna som blev extrema gällande vad? Du får inte äta si och så och så. Och förbjöd goda saker. De gjorde istihlal på al-khaba'if. Dåliga saker får du äta. Som gris och så vidare. De här förbjöd goda saker. Du får inte äta mjölk med fisk. Du får inte äta kött med fisk. Och vissa saker som det är helt okej att äta. Men de förbjöd. Du får inte äta, skaldjur. De har väldigt restrikt diet. Men denna umma. Vad har vi för bestämmelser? وَيُحِلِّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ. Vad är Allah har gjort halal? Det som är tajib. Det som är gott. Vad är Allah har gjort haram? Det som är khabith. Det som är vidrigt. Det som är skadligt. Det som är äckligt. Alhamdulillah. Det finns ingenting i islam som är bra som är haram. Och det finns ingenting som är dåligt som är halal. Alhamdulillah. Det är mashallah wasat. Medelvägen. Och så säger han avslutningsvis med Sa'di att och på samma vis är det med Ahl Sunnah wal Jamaa. De går då medelvägen mellan alla dessa sekter. Han nämner också här en lång fetva från Ibn Baz som indikerar på samma sak som vi har sagt. Och sen säger han att Ibn Kathir säger i tafsir på den här versen وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. Han säger att الْوَسَط betyder här الْخِيَار وَالْأَجْوَد. الْوَسَط, medel, betyder här bästa, högsta, godaste. Som de på arabiska säger Quraysh awsatul arab nasaba wa dara ay khayruha. Yani man säger att Quraysh är awsat al arab. Det betyder att de är de bästa araberna. De har den högsta, yani noblaste härkomsten. Wa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasatan fi qawmihi ay ashrafuhum nasaba. Och man beskrev Muhammed a.s. som att han var wasat. Yani han var wasat bland sitt folk. Det vill säga han var av den bästa härkomsten. Och han nämner ett till exempel. Att Allah kallar al-asr för salat al-wusta. Wasat. Yani den mellersta bönen som här betyder den bästa bönen. Ja. Och även hadithen kommer jag att tänka på i Tirmidhi. Att profeten a.s. sa jag kan garantera ett hus i wasat al-janna. I wasat al-janna, i mitten av janna, yani bästa janna, till den som förbättrar sin karaktär. Ja. Så jätteviktigt att man förstår den här grunden att islam är en medelreligion. Vi är inte extrema och vi går inte heller eller vi är inte extrem åt något håll. Att vi är för hårda eller vi är för lätta. Utan alhamdulillah, islam är lagom, bäst, medelvägen i allting. I våran aqida, i våran tawhid, i våran iman. Medelvägen i våran ibada, i våran dyrka. Och medelvägen i våran akhlaq, i våran muamalat, i vårt agerande, bemötande, karaktär, moral och så vidare. Eller medelvägen i allting, subhanallah. Och en väldigt fin sak som man märker att islam är enkel, alhamdulillah. Inte komplicerad, den är bäst i allting. Det finns ingenting negativt eller dåligt som islam uppmuntrar till. Utan uppmuntrar till det bästa. Inna hadal Quran yahdi lillati hi aqwa. Denna Quran vägleder till det bästa, det rakaste, mashallah. Och om någonting är svårt, komplicerat, avvikande, då är det inte från islam. Då hör du inte hemma i islam. Och om en person blir extrem åt något håll kommer han att gå under. Halakal mutanatti'un. Profeten a.s. sa 3 gånger halakal mutanatti'un. De extrema kommer att gå under. De kommer att gå under. Och han nämnde också i hadithen att de före er gick under på grund av deras wulu, deras extremism. Det fick dem att gå under. Och han nämnde också inna hada din och matin. Den här religionen är mäktig. Det är något stort. Så gå in i den mjukt. För ingen går hårt in i religionen förutom att den kommer att övervinna honom. Den kommer igen att krossa honom. Så man ska inte överdriva i islam. Utan hur ska vi agera? Vad sa profeten alaihissalam? Khudu min al-amali ma tutiqun. Men gör de av gärningar ni klarar av. Och det här är då utöver islams fem pelare självklart. För det klarar vi av. Men gör ni frivilliga gärningar. Överbelasta inte er själva. Gör inte saker ni inte klarar av. Och shaitan kommer ibland, eller han kommer alltid till människan, som ulema har sagt, och försöker att få människan att gå under i en av dessa två inriktningar. Att bli för extrem eller att ta för lätt på religionen. Och shaitan känner av. Om du är den här individen som är väldigt seriös, du är hård och du lutar alltid åt att ta det hårdaste, det strängaste, då kommer han putta dig åt den extrema sidan. Att försöka få dig att bli yani min ahlul ghulu, de som överdriver i religionen. Och om han märker att du är den här soft snubben som tar lätt på saker och ting, allting är easy going, alltså då puttar han dig åt den andra sidan. Att det är lugnt. Allah förlåter allting, behöver inte göra någonting. Och då går man också extremt, man går vilse. Men al-wasat, al-wasat, medelvägen, medelvägen. Då kommer ni inshallah att nå ert mål. Al-qast, al-qast, tablugu. Yani, överdriv inte utan ta religionen som profeten alaihissalam sa. Al-qast, al-qast, yani, medelvägen, lagom. Så kommer ni att nå ert mål. Nah. Och shejken säger sen i avslutande orden i denna bok. Han säger inna ilm at-tawhid ashraf al-ulum wa ajalluha qadra. Att kunskapen om tawhid är den noblaste kunskapen, den högsta kunskapen, och det är det största Allah azza wa jalla har beordrat med. Och Allah accepterar inte en god gärning förutom från en muwahhid, yani en person av tawhid. Allah azza wa jalla säger faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan saliha wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Att låta en som hoppas på mötet med Allah, med sin Herre, göra goda gärningar och inte sätta någonting vid Allahs sida, än inte göra någon form av shirk. Så här säger han att tawhid är den noblaste, högsta, bästa kunskapen som finns, och Allah accepterar inte en gärning förutom med tawhid och från en muwahhid. Och han säger att tawhid huwa asas da'wat ar-rusul jami'an. Det är alla profeters kall. Allah azza wa jalla säger: "Och vi skickade inte från dig någon profet förutom att vi meddelade honom att det inte finns någon annan än jag som tillber." Att vi har inte sänt något sändebud före dig, ja Muhammed, förutom att vi uppenbarade för honom att endast Allah ska dyrkas, så dyrka honom. Och han säger att våran profet alayhi salatu wassalam kallade till tauhid i Mekka i 13 år. Och profeten alayhi salatu wassalam brukade också, då han skickade folk för att kalla till Allah, beordra dem med att de ska börja sitt kall till ett tawhid. Som då han skickade Mu'ad radiyallahu anhu till Yemen och sa att du kommer att komma till ett folk från Ahlul Kitab. Det första du ska kalla dem till är shahadatu an la ilaha illallah eller illa an yuwahidullah, att särskilja Allah azza wa jalla. Så han säger att om det här då är positionen av ett tawhid, så finner vi att Ahl Sunnah wal Jama'ah lägger väldigt stor vikt på ett tawhid. Och de gör det till grunden i deras kall. Och de lägger ner yani största tiden eller delen av sin tid och sitt liv på att lära ut ett tawhid och att lära sig ett tawhid och att kalla folket till ett tawhid. Så muslimen ska vara mån om att känna till ett tawhid, så att han dyrkar Allah azza wa jalla med kunskap och insikt. Och han också känner till vad som negerar ett tawhid, yani vad som går emot ett tawhid, så att han inte faller in i dessa saker. Som Allah azza wa jalla har sagt att han förlåter alla synder förutom shirk. Och så säger han, må Allah azza wa jalla gynna med den här boken den som skrivit den, den som läser den och den som sprider den och den som lär ut den till folk. Amin. Och må Allah ha rahma över Sheikh Muhammad för att han skrev denna bok. Amin. Jazakallah khairan. Barakallahu fi. Och subhanallah, väldigt viktiga ord som han avslutade boken med, som vi alltid ska ha framför oss. Att tawhid är det viktigaste. Eller aldrig tappa fokus. Har man tawhid, har man inshallah nyckeln till paradiset. Och har man inte tawhid, så har man inte nyckeln till paradiset. Och det är det vi ska betona när det kommer till att lära oss. När det kommer till att göra da'wa. Och ständigt förnya sin tawhid. Yani studera tawhid om och om igen. Profeten Muhammad a.s. kom inte och sa det här är tawhid. Jalla, nu pratar vi om någonting annat. Nu är vi färdiga med tawhid. Utan det var ständigt tawhid. Nu kommer jag ihåg att han varnade för kyrk till de sista dagarna i sitt liv. Det var bland det sista han sa på dödsbädden. Så en person av ahli tawhid som förstått sig på islam och islams budskap, innebörden av la ilaha illallah, grunden på vår iman, tron på Allah, en allting går tillbaka till tawhid. Och alla påbud och förbud kretsar kring tawhids rättigheter, som vi sa. Och vi nämnde också att hela Koranen är tawhid. Så man måste lägga mycket vikt på det här ämnet, så att man inte faller in i någonting som negerar ens tawhid och upphäver ens tawhid. Må Allah skydda oss. Och vi inshallah avrundar här för idag. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.